Lördagsgästen på Retro FM.
Det är lördag förmiddag och vi har passerat nyår med stormsteg och vi har börjat vårt nya liv. Och jag tänkte jag skulle få hjälp med det nya livet med en som verkligen kan. Hur vi ska leva, äta rätt och allt. Kerstin Brismar, professor i endokrinologi och diabetesforskning, Karolinska institutet. God förmiddag.
God förmiddag.
Hur har dagen varit så här långt, Kerstin?
Jättebra. Det är alltid skönt med lördag morgon.
Har du några speciella ritualer sådär på lördag morgonen?
Jag äter en god frukost och jag läser tidningen länge. Det är min ritual. Den kanske jag går och sportar faktiskt.
Okej.
Okay. Alltså, på gym efter det.
Alltså, du sätter oss andra på skam så här tidigt på morgonen. Du, du har ju forskat i hela ditt vuxna liv kring diabetes. Du har hållit på och fortfarande, fast du kunde ta det lite lugnare, håller du fortfarande på och håller igång med det yrkesverksamma med endokrinologi och diabetesforskningen?
Ja, det gör jag faktiskt. Och jag har lite patienter fortfarande. Jag är väldigt aktiv. Jag jobbar varje dag i princip lite grann. Mm.
Hade det funkat så när det var dags att gå i pension egentligen? Att bara stänga av och bara vara? Eller det hade varit svårt? Eller?
Det hade varit svårt.
Ja.
Man fick inte fortsätta. Efter 67 fick jag inte fortsätta som läkare på sjukhuset. Men jag kunde fortsätta som forskare och handledare och föreläsare. Mm. Och sen kunde jag ha min privata mottagning.
Du, av alla discipliner inom läkarvetenskapen så fastnar du för endokrinologi och diabetesforskningen. Varför detta en gång i tiden, Kerstin?
Ja, det var egentligen, jag kan inte säga att det var en slump, men jag började som gynekolog jättelänge sedan. Alltså det är faktiskt slutet på 60-talet. Och sen skulle jag randa mig i endokrinologi, alltså läran om hormoner generellt. För jag var intresserad av hormoner och gynekologi.
Okay.
Kvinnans hormoner. Och då fastnade jag där helt enkelt. Så jag bytte spår. För det var så kul, så spännande, så mycket man kunde göra. Och så mycket man kunde bota väldigt många. Det var också jätteroligt.
Ja, alltså det måste ju vara det, så enträget som läkare och som forskare att se det, att det ligger långt, långt i framtiden. Men det du håller på med diabetes, alltså det är ju väldigt konkret. Och du kan se skillnaden, kan jag tänka, väldigt tydligt. När
ja,
du väl...
det är fantastiskt. Min första patient var faktiskt, när jag var på endokrinologen, det var 1973 första gången, eller då jag började där. Då var första patienten på mottagningen, patient med diabetes. På den tiden hade man inte alls så mycket kunskap som vi har idag. Så vi tyckte att ett blodsocker som låg på 10, det vill säga det är ganska högt idag, det tycker vi alldeles för högt. Det tyckte vi var okej. Och man hade ingen, man liksom visste inte att om vi nu skärper till behandlingen så kommer patienten att leva längre och få ett bättre liv och mindre komplikationer. Den kunskapen hade man inte heller då faktiskt.
Berätta lite om den forskningen som du har bedrivit genom åren och vad den har lett till lite grann kortfattat, Kerstin.
Jag har faktiskt forskat på nästan alla hormoner i kroppen. Och jag började forska på hjärnan och hjärnans reglering av våra hormoner. Och då, även då såg jag väldigt tidigt att det fanns en koppling mellan diabetes. Alltså, nu talar jag om typ 2-diabetes som man får när man är äldre. Och övervikt och högt blodtryck. Och det verkar finnas en koppling, det vi kallar för hypotalamus, området alldeles ovanför hypofysen som styr våra hormoner. Då. Så det tyckte jag var intressant. Så kom jag in på tillväxtfaktorer som också styrs därifrån. Och då kommer jag in på sårläkning. Och sårläkning är någonting som inte funkar vid diabetes. Både så typ 1 eller typ 2. Så om man får med sår på foten så kan det ta jättelång tid att läka. Ibland läker det helt enkelt inte. Så tänkte jag, det här måste jag göra någonting åt helt enkelt. Så då började jag studera det. Om jag kunde förbättra sårläkning och minska risk för amputation. Och det här började jag med på 80-talet då. Och det funkade bra. Väldigt bra. Så vi kunde minska amputationer och få såren att läka mycket snabbare med de olika behandlingarna. Men då började jag forska även på djupet i laboratoriet med doktorander och ta reda på vad är det som gör att såren inte läker. Och det hittade vi en gemensam mekanism för alla komplikationer som vi nu kan behandla faktiskt. Vi kan i framtiden förebygga alla komplikationer.
Jag tänker så här att för ett gäng år sedan när man fick en cancerdiagnos eller man fick en diabetesdiagnos så var det nästan, alltså det var en dom nästan. Säg något hoppfullt,
ja,
om man har fått typ 2-diabetes eller ligger där en prediabetes och lurar.
Ja, idag, det är fantastiskt idag för att idag har vi, dels så kan man ju faktiskt bli botad från typ 2-diabetes. Inte alla, men nästan 80% 70% kan bli botade om man ändrar på sin livsstil. Om man upptäcker det tidigt. Liksom. Därför bör vi upptäcka patienterna tidigare än vad vi gör idag. Så man går ofta några år med sin diabetes utan att veta om det. Man är bara trött som enda symptom kanske. Men, så det tycker jag det är jätteviktigt att veta. Och sen vet jag att man kan förebygga de här allvarliga komplikationer som drabbar hjärta och ögon och njurar och nerver, nervsystemet. Det kan man förebygga med både mediciner och rätt livsstil. Och det vet vi också idag. Och man kan leva till man blir 90 år utan vidare. Man behöver inte ha en kortare livslängd heller. Så att idag är det behöver inte alls vara lika. Det är inte lika skrämmande. Det är jobbigt för man måste ju följa vissa rutiner. Man måste följa viss kost och viss livsstil. Men det är många som borde följa det. Inte bara patienter som har diabetes.
Då tänker jag liksom, du säger livsstil Kerstin. Men om jag säger då livsstilsförändringar eller diet. Alltså är det motsatsförhållande?
Nej, det är det inte.
Är diet liksom, diet låter liksom, det låter lite tråkigt. Livsstilsförändringar låter liksom något mer långsiktigt på något vis.
Ja, precis. Ja, det är både och. Men när det gäller diet, vi kan säga kostvanor kanske, kallar jag för istället. Så att jag förespråkar ingen speciell diet, förutom att enligt många studier har man visat att man ska inte äta. Och det är självklart att man har diabetes, inte sånt som innehåller massa socker, läsk, juice och socker. Tillsatt socker finns i mat. Och sen vitt mjöl i Sverige är alldeles för finmalet och det betyder att det omvandlas lätt till socker i blodet. Så vårt blodsocker stiger också vitt mjöl och vitt ris till exempel och för mycket pasta. Så att sådana saker ska man minimera. Man behöver inte helt avstå för man är inte allergisk mot det. Man dör inte av det men man ska minimera det så mycket som möjligt. Och det tycker jag alla ska göra. Så
Jag bara jämför hur det var på en gång då när jag växte upp på början på 70-talet så vi åt lite annorlunda. Alltså du som har sett våran kost och hur vi har ändrat över tid. Alltså vad är den största förändringen? Är det raffinerade vita mjölet eller är det enkla kolhydrater? Eller?
Det är både och. Det är ju så att det har blivit det som är, tycker jag, det här med livsstil, det är ju någonting som rör många saker. Det ena är att vi stressar för mycket. Vi har ont om tid. Vi hinner inte laga mat ordentligt. Vi köper snabbmat, vilket inte alltid är bra. Det här processade maten också visar sig vara riskfaktor för diabetes. Och till och med inflammation i kroppen, vilket kan ge de här komplikationerna då. Men på sikt, inte akut, men på sikt. Men det som, så vi hinner liksom inte laga ordentlig mat. Och det finns alldeles för mycket tillgängligt. Mm. Jag kommer själv ihåg att jag har barn som är födda på 70-talet. Och när de var små så fanns det ju inte sådana här jättepåsar med godis. Eller, och när jag själv var liten var det helt annorlunda också. Så det var helt annan matordning även på 70-talet än vad det är idag.
Jag tänker bara på hur kundvagnarna ser ut när jag går och handlar på helgen. Alltså när jag växte upp så var de lite mindre, påsarna lite mindre. Och sen nu är det så att man kan slänga ner en halv ko i en kundvagn, känns det som.
Kundvagn, exakt, ja visst. Och sen är det ju storleken på läskedrycken till exempel. Det är jättestor skillnad. Förut var det 33 centiliter, nu är det 1,5 liter till exempel. Mm. Ja, men allt det där, utbudet är helt annorlunda idag och det är ju tyvärr är det så att vi har receptorer i hjärnan som gör att vi gillar sött och socker. Alltså socker, det som smakar sött och fett. Och då väljer vi, om vi inte tänker efter, de här produkterna. Och ju oftare vi väljer dem, ju mer beroende blir vi av dem. Vår hjärna liksom vill ha mer och mer för att må bra.
Jag sitter och tänker på alla de här olika livsstilsförändringarna. Det låter ju så väldigt enkelt. Vi är väl ett par stycken där ute som har, och jag själv som har provat på, känns det som nästan allting. 5-2, LCHF och det ena med det femte. Men jag har provat på den senaste tiden, var därför jag var lite nyfiken och ville prata med dig Kerstin. Jag har provat på det här som har blivit så jätteinne just nu, om man nu ska säga inne, med periodisk fasta eller leva som vi gjorde för, med ett litet ätfönster. Berätta alltså fördelarna för de som inte förstår.
Nej, då är det så att man, ja det har vi vetat länge, att om vi äter sent på kvällen och på natten, då har vi sämre förmåga att bryta ner energin, att använda energin, utan den lagras i fettväven helt enkelt. Så det vi stoppar i oss på kvällen och på natten, det hamnar i våra fettceller, om jag ska förenkla. Och de blir större och fler, och det är väldigt svårt, och man kan aldrig bli av med dem, men man kan få dem mindre. Men det tar jobbigare och jobbigare ju äldre vi blir att minska fettvävnadens storlek, så att säga. Och det, då, är det, då har man sett för många, många studier att de som har sådana typ av jobb, skiftesjobb, de jobbar på kväll och natt, de har större risk för övervikt och diabetes. Och de sjukdomar som kopplas till övervikt, hjärt-kärlsjukdom och högt blodtryck till exempel. Så det, är ju, det vet vi inte bra. Sen vet vi från alla möjliga studier att vad är det som händer då på kvällen? Jo, det är att vi blir mer insulinokänsliga, och det är därför vi inte kan ta hand om vår föda, liksom det kolhydraterna som vi stoppar i oss till exempel. Så då stiger blodsockret mycket högre än om, på samma måltid som vi skulle äta mitt på dagen. Så det blir olika på samma kost. Så att säga. Men sen när man kommer på det att det finns, och det kom man på för länge sedan, men ännu mer kunskap som till och med gav Nobelpris för några år sedan, att det finns något som heter klockgener. Det vill säga att det finns små proteiner i varje liten cell som reglerar cellernas ämnesomsättning. Och det här är lite olika, lever och muskler och hjärna etc. Men alla cellernas ämnesomsättning är inställda efter solen, kan vi säga, efter ljus och mörker. Så att när det är mörkt ute, då, när det är natt, då ska allting vila liksom. Då ska cellerna återhämta sig. Man ska bryta ner det som slaggprodukter och bygga upp nytt för att bli pigga och föryngrade så att säga, morgonen därpå. Så varje dag är en ny chans, ny möjlighet. Men om man inte bryr sig om det där, utan man fortsätter att stoppa i sig saker eller är väldigt aktiv på kvällen och inte vilar och inte slutar äta, det stoppar i sig kalorier framförallt som måste förbrännas, då går de här klockorna, då går de fel helt enkelt. Då kan man bli sjuk. Så när inte de funkar, då funkar inte.
Ja, men vilket smart system, Kerstin, eller hur?
Ja, visst, det är jättesmart. Vi kan, man forskade mycket på 70-talet. Och jag var intresserad då också, jag höll på lite och forskade på melatonin då. Och läste vad man kunde. För man, det var egentligen den här rymdforskningen som gjorde att man blev intresserad av att forska på det vi kallar för kronobiologi, eller vad som händer när vi ändrar på dygnet, när vi inte längre har någon dygn i natt och dag. För när man är ute i rymden finns det ingen natt och dag längre.
Nej.
Alltså med sol och mörkt, och så ljus och mörker. Och då vill man ta reda på, kan vi påverka våra hormoner och ämnesomsättning och balansen i kroppen om vi genom att bara ha regelbunden kost till exempel, eller regelbundet arbete. Då såg man när man stoppar in folk i mörka rum, så att de fick vara där i 10 dagar, flera veckor, att efter ett tag, om man bara hade regelbunden kost, frukost, lunch, middag, då kunde man ställa om ämnesomsättning efter den. Men då fick man inte äta 10 gånger om dagen, utan bara 3 gånger, så att säga. Och då funkade det något så när, då kunde man anpassa sig för det. Och man har sett också de som flyger mellan öst och väst till exempel, för att förebygga jetlag, det vill säga den här omställningen i kroppen som sker när vi till exempel flyg från USA till Sverige, då dygnet är omvänt i vår hjärna. Då om man följer sina vanliga frukost, lunch, middag tider, då mår man mycket bättre, då klarar man det bättre.
Dygnsomställning är inte alltid av ondo, men att vi måste låta kroppen ge tiden på något sätt.
Just exakt, och den måste ha en 12 timmars vila, det är bara så. 12 timmars vila. Dels kanske vi kommer hem sent, eller vi har för vana att koppla av framför tvn och lite småäta. Vi håller på med våra paddor och mobiler och allt det här till sent på natten. Det vill säga att vi ger inte vår kropp och vår hjärna möjlighet till vila och återhämtning på samma sätt.
Lever professorn som hon lär?
Själv. Jag försöker verkligen. Jag försöker. Ja. Jag är inte alltid så duktig på det, för jag är lite nattmänniska. Vi kan ju också vara. Mm. Men man kan ju undvika att äta då i alla fall. Så att jag försöker verkligen leva som jag lär.
Det optimala, alltså det finns ju en hel uppsjö om man bara söker på intermittent fasting eller periodisk fasta. En hel räcka med olika tidsfönster man ska äta, mer eller mindre. Det finns ju de mer extrema som går kanske 16 timmars fasta och kanske ännu mer. Och så ännu kortare.
Jag tror det som viktigt, det finns ju några bra studier faktiskt som visar att det viktigaste är att fasta kvällen och natten. Och då är frågan, när är sista gången man ska äta? Och då frågar jag, det är inte bara mat utan det är väl kaloririkt dryck man talar om. Då är det kanske 7. Och sen så kan det bli lite förskjutningar på sommaren till exempel. Men när vi har ett annat ljus här i Norden. Men det är i alla fall, om man liksom förskjuter det här mot 8 till exempel. Då eller 9, då påverkar man den här ämnesomsättningen negativt. Och det är framförallt levern som inte hänger med riktigt att ta hand om kosten. Men även hjärnan så att säga. Så att vi mår mycket, mycket bättre om vi följer de här, oråden, rätt, att inte äta sent på kvällen och inte på natten. Så enkelt
är det. Det har slagit mig under de här månaderna som jag har hållit på nu och käkat, haft ett ätfönster på 10 timmar och 14 timmars vila. Att det var någon veckas omställning innan liksom kroppen hade vant sig, alltså de här hungerkänslorna kom, men förvånansvärt, alltså så snabbt kroppen vande sig liksom vid att, ja, men nu puttar vi in lite mindre under den här perioden och fyller på med lite vatten och lite kaffe istället.
Ja, varmt te ska man ta, kaffe och vatten och man även faktiskt cola zero och liknande, alltså light, drycker som inte innehåller socker. Men det som är viktigt har man sett nu, om man har diabetes, det är att man ska inte hoppa över frukost.
Okej. Okay. Varför?
Och det var, ja, det är konstigt, men det beror på att deras ämnesomsättning är lite annorlunda. Cellernas arbete är faktiskt annorlunda när sockret är högt. Mm. Så det prioriteras lite annan typ av energiproduktion kan vi säga. Och det visar sig att om man hoppar över frukost och bara äter lunch vid 12-tiden, då är man mer insulinokänslig, då stiger sockret mer.
Okej.
Okay. Framåt eftermiddagen och kvällen än om du tar en frukost. Det behöver inte vara mycket frukost, men lite frukost, lunch, middag, så. Alltså den vanliga måltiderna ska man ha.
Det som jag tyckte var alltså väldigt skönt, det som har varit skönt under de här månaderna som jag har hållit på nu, det har varit att jag behöver inte tänka lika så där strikt över vad jag stoppar i mig, utan jag håller mig till de här tre måltiderna och sen har jag automatiskt på något sätt blivit lite mindre portioner och så, va? Men jag har ju kunnat unna mig de här grejerna som jag har känt liksom varit så viktiga när man har hållit på med alla andra konstiga knäppa dieter.
Absolut, så det tycker jag också. Man behöver inte tänka på vad man ska låta bli, eller vad man inte får äta, utom det här som jag sa förut med för mycket socker är fortfarande inte bra, för mycket superprocessad mat är inte heller bra.
Vad är vi på väg någonstans om ett par år? För att det har ju kommit så många olika trender och jag gissar på att du har sett dem komma och gå under de åren du har hållit på, Kerstin. Vart är vi på väg?
Jag tror att nu kommer det blir jätteintressant, det kommer en nya Nordisk näringsrekommendationer, vet, som är baserat på all forskning som har pågått nu under de senaste decennierna. Och då, det kommer nu i höst, tror jag, eller ganska snart, alltså i år. Och då kommer vi få lite aning om vad som gäller. Men det är en sak som är intressant, tycker jag. Det ena är hur vår kost påverkar vår tarmflora, hur tarmfloran påverkar vår hälsa. Det är en sak som vi kommer få mer kunskap om de kommande åren som kan vara till nytta. Och där kan vi kanske se att det är individuellt, det är liksom, även där lite personanpassat, vad är det du mår bra av? Och då kan det vara olika för olika personer, att en del ska verkligen vara noga med det här med socker, andra kanske inte är riktigt lika viktigt. En del ska vara jättenoga med vilken typ av fett du äter, det andra kanske inte är lika viktigt, och en del är jättenoga med fiberval och på det andra är inte lika viktigt. Så att där kommer vi få mer kunskap, och vi kommer också ha, vilket jag redan nu finns lite studier på, där man kan genetiskt, alltså man kan ta ett blodprov eller till och med skrapa lite celler från kindens insida och få sitt DNA liksom testat, och där kan man också se vad som är bäst för din hälsa. Det finns även genetiska skillnader som gör att vi tål saker mer eller mindre bra liksom.
Det låter ju så fantastiskt spännande, Kerstin. Jag måste bara till sist få fråga. Så att många tänker ju att de har hållit på och bantat och kört olika dieter genom livet och kommit upp i åren och tänker att nu är det för sent att ändra. Alltså det är kört, det gör ändå ingen skillnad. Är det för sent att börja, Kerstin?
Ja, aldrig för sent. Det är det som är så bra. Och det är en sak också som vi inte pratar om så mycket, det är att vi ska äta lite mindre kalorier, färre kalorier. Vi ska inte stoppa i jättemycket, så mycket som vi gör idag. Men alltså, energität mat kan vi minska på, tycker jag. Men när vi är äldre får vi väga lite mer. Då är det inte riktigt samma BMI-gräns. Det här, du vet, som man säger.
Just
man får,
det.
Man kan vara lite, några kilo tyngre, och det är bara bra.
Några trivselkilon där, lite så.
Ja, det går bra. För det, helst ska de inte alla sitta på magen, utan lite utspritt på kroppen.
Ja.
Men det är helt okej när man blir äldre, för då klarar man bättre av infektioner och så vidare. Det andra är att det finns studier som visar att om du ändrar din livsstil, eller det här med stress, sömn, fysisk aktivitet, alltså att du är lite aktiv varje dag, tar promenader någon timme per dag, äter vettigt. Och vettigt är ju också att vi ska stoppa i oss mycket grönt. Frukt och grönt är jättebra, så de här antioxidanterna, antiinflammatoriska ämnen. Men om vi gör det när vi är 70, då är vi pigga när vi är 90 också.
Det bara börjat, finns ju ingen anledning att vänta, eller hur, Kerstin?
Aldrig, nej. Och det är sådana studier på tusentals personer även i USA där sommaren, att om man gjorde så från man var 50, då levde man 12-14 år längre än de som inte gjorde det.
Okej, jag kan inte säga emot det, Kerstin.
Så den här boken jag har skrivit, där står ju allt det där.
Kerstin Brisma, stort tack för att du tog dig tiden och gav oss lite hopp i tillvaron.
Ja, tack.
Tack så bra.
Ha det så bra. Lördagsgästen på Retro FM.